Nu följer Nyhetshelgen med Ingrid och Maria.
Typiskt vänsterbliven bögpolitik.
Ja, och på tal om bögpolitik så är det ju snart dags för bögmässan igen. I Stockholm såklart. Och ja, Ingrid får ju som bekant inte tala på bögmässan, för att man får ju inte kritisera bögar i det här landet längre. Den stora snackisen inför bögmässan är ju från de bögvridna att göra en slags föreställning på tre olika ställen nu av Jonas Gardells översättning av Bibeln. Och vi som vill invända mot att det faktiskt inte var så att Bibeln handlar om Adam och Evert.
Precis. Adam och Evert har de skrivit om det. När man har skrivit om en lång, lång tillbaka tradition. Tusentals människor, men miljoner, är kristna. Och nu heter den Bibeln.
Ja.
Som är bisexuell. Mm. Vad fan är detta?
Ja.
Det är inte bara... Vi har Josef och Markus.
Ja.
Istället för Josef och Maria som det ska vara.
Ja. Jag menar, hur skulle de... Hade de adopterat Jesus från Ryssland då, eller?
Någonting. Och Gud, det är inte säkert att det är Gud. Det kanske är en bög.
Ja.
Man ber till en bög.
Ja, det finns inga gränser från vad bögblivna för sig nu tid.
Och så de och Gomorra i passagen i Moseböckerna om analsex på en helt ny innebörd.
Ja.
Faktiskt.
Och när Lots hustru blev en saltstod, att de då skulle använda den för att böga med varandra.
Ja visst, och slicka på och så. Äckla sig lite.
Ja. Ja, det är vidrigt. Jag vet ju att du ska dit, eller... Du ska ordna nu en alternativ heteromässa istället, så att du ska kunna prata om din senaste bok Är det bögarnas fel?
Ja.
Och då promotade de och uppmärksammade denna givetvis i tidningen GQX. Vad var det de skrev?
De skrev att jag var en notorisk böghatare som borde hängas upp på gator och torg och bli spekt och kastad ägg på. Stå i stupstock.
Ja.
Alltså jag bara skrattar ju när jag läser det här.
Och det är så tröttsamt. Du har ju aldrig sagt att du hatar bögar. Du vill bara ha dem i Australien. Vi kan ju skicka bögbidragen dit.
Precis.
Hjälpa dem på plats.
Ja, skicka ner buttplugs och glidmedel och sådana saker. Det är det de behöver. Och vi är det svenska, vi är det välfärds... Per Albin Hanssons välfärdsland.
Ja.
Folkhemmet, här finns det glidmedel och folk att böga med. Men det gör det inte. Killarna är slut.
Ja.
Och de vill inte ha er här.
Alltså det här var så roligt som inte klick. Om det nu var någon som trodde att det var vi, så var det inte det. Du får berätta vem detta är.
Det här är våra kära vänner T och P som har gjort en helt underbar parodi på dig och mig, varav ni nu fick höra ett litet utsnitt där vi avhandlar bögmässan.
Ja, det är hysteriskt. Tack T och P. Länge sedan jag skrattade så gott.
Ja, det var...
Det är ju lite fel där, för de påannonserade ju en nyhetshelg. Men det är det inte, för det är nyhetsveckan nummer 108. Och den heter Medelklassen får panik. Och på den fina bilden som Daniel har gjort så står ju som en liten travesti på det gamla... klassiska keep calm and carry on, så står det keep calm and panic.
Mm. Vi ska prata om det. Jag har ju varit profetisk angående detta, skrev om det redan i 2019, men nu verkar det braka loss ordentligt bland de medelklassens Let's Dance-koma börjar släppa.
Ja. Yeah. Precis så. Vi ska också prata om att den svenska polisen är desperat.
Yep.
Och att Stefan Löfven skyller allting på svenska folket.
Mm. Ja, han är, man brukar, oftast så säger man ju om Löfven att han, ja men det är lite synd om honom och han är lite sådär tappad och han, men det här som han sa till Expressen häromdagen, det var ganska häpnadsväckande och inte särskilt sympatiskt. Vi ska visa ett litet klipp där ni får se Svamlis, som Micke Karlsson kallar honom, i högform.
Ja, och jag har också lite skvaller inifrån Sveavägen 68 som ni kommer att få ta del av. Men vi börjar som vanligt på fredagar med våra platinasponsorer. Det är inte många som har skrivit meddelanden, men vi har fått en slant från Lisbeth, från Leif Erik, från Sören, från Andreas som skriver donation och från Janne och Matt. Han skriver, I pray that God will give you wisdom and protection. Jättefin slant. Tack kära Matte. Det hoppas vi också att Gud gör. Mm. Och så är det vår månadsgivare Magnus.
Mm. Tack snälla alla, ni är underbara och det är även ni andra som har gett lite mindre belopp och ni kommer som vanligt upp i remsan. På hemsidan ingridomaria.se och där kan man stötta oss via Swish, via nu vill jag säga PayPal igen fastän de har stängt av oss sedan över ett år tillbaks. Bankgiro och den fantastiska donorboxen där man med fördel blir månadsgivare.
Så vill jag bara med att rätta en sak. I måndag så pratade vi om den här DN-artikeln om de här invandrarna som rånar svenskar, de krigar mot svenskar, och jag påstår att den var från 2012, och redan när jag sa det så tänkte jag, gud var det inte längre sen, men det var för vi hade fått en länk till en sån här arkiverad sida och den hade lagts upp 2012, men ursprungligen kom den här DN-artikeln från 2005. Så det har varit ett fenomen i många år.
Ja, japp. Ja, vi är inte sämre än att vi rättar oss naturligtvis när vi har fel. Men du, nu river vi igång nyheterna snabbt som attan här för att vi har mycket vi ska diska av idag och en rykande färsk kort nyhet. Det är den om att laddhögern har fått ett nytt ansikte.
Ja, sannoliken. Det visar ju sig då, alla tidningarna har ju skrivit om ex-politikern vars hem utsattes för en polisrazzia och en släkting till honom. Han var då ansvarig för ganska mycket kokain som fanns där. Men tack och lov så har vi ju alternativa medier i det här landet, så vi har fått reda på att politikern i fråga är Fredrik Reinfeldt och släktingen är ingen mindre än hans son Erik. Det är inte samma son som han har skrivit en anti-Trump-bok med, för han heter Gustav.
Och nu har den här sonen då, knarksonen, han är ju nu då dömd för innehav, vad jag kan begripa. Polisen var ju rätt så säker på att han även langade, men det gick inte att bevisa det i domstolen. Så därför så blev det ett ganska lågt straff för, milt straff för endast för innehav då.
Jag menar, det är ju, jag vet inte, jag har då aldrig hört talas om en knarkrazzia i en före detta statsministerns hem förut, så att det är ju en rätt så häftig grej. Men medierna, de mörkar, de älskar fortfarande Fredrik Reinfeldt. Men han säger så bra saker, för han sitter i tv och säger att Trump är en diktator.
Ja. Nej, det har vi konstaterat tidigare att han är ju helgalen och det kan ju inte hans barn hjälpa. Ju så här, jo, det är barnet som har skrivit en knäpp bok med honom kan hjälpa det. Den här Erik är ju naturligtvis en person som det är synd om, som det är med alla missbrukare. Därmed menar inte jag att man inte ska ta ansvar för sina handlingar och liknande. Absolut inte. Men det är anmärkningsvärt att samtliga mainstream-medier har valt att inte, trots att dom har fallit, valt att inte gå ut med vem det handlar om.
Och då tänker de så, ja men det är ju inte Fredrik Reinfeldt som har gjort det. Nej, men det var i hans hem. Det är hans egen son. Och med tanke på hur mycket väsen det har varit, åtminstone från Stefan Löfvens håll, om att det är de rika svenskarna som ser till att knarkaffärerna kan fortsätta, så är det väl ganska pikant ändå.
Ja, visst är det. Och jag såg att Dan Eriksson skrev på Twitter att undra om pissmedia varit lika tysta om det var hemma hos Jimmy Åkesson snuten hittat ladd vid husrannsakan, oavsett om det tillhörde hans släkting eller inte. Och det har han ju helt rätt i. Jag kan svårligen föreställa mig att man skulle hållit tyst om namnet om det var Åkesson. Så att ja, nej men ja, så ligger det till. Och jag såg också att Fria Tider skrev att om de kan mörka någonting sånt här, vad har de mer mörkat genom åren då? Och det måste man ju fråga sig.
Verkligen. Du, nu ska vi prata lite om Danmark, vårt kära grannland. Och det visar sig att Viktor Bort Kron, Expressens politikexpert eller hur vi ska kalla honom. Han skrev på Twitter häromdagen så här: valet 2022 blir en folkomröstning om Danmark. Och det tyckte då den danska tidningen Berlinske var så intressant att de ringde upp honom och gjorde en artikel som då visserligen ligger bakom betalväg, men vi ska berätta lite grann vad de skriver. Och då är det ju så att det har ju varit mycket Danmark i svenska medier. Först var det ju den här hårda domen mot somalierna som mördade folk i Köpenhamn. Tre fick livstid och två fick 20 års fängelse. Och sen har det ju då varit Rasmus Paludan, vår vän, som inte brände en koran men som ändå välte upp och ner på Skåne åtminstone.
Och som vi hade ett specialprogram om i onsdags.
Ja, till har ni inte sett den intervjun så måste ni göra det. Den blev riktigt, riktigt bra. Och då säger de så här, nej, alltså det är inte bara det här med liksom gängkriminaliteten, att danskarna begriper hur man tar hand om gängkriminella. Nej, det är också så att Danmark har blivit bilden för hur högerpartierna i Sverige ska kunna komma till makten 2022. Och det är ju då med invandringspolitik och kriminalpolitik och lite grann värdepolitik. Vad är det för värden vi står för? Men också förslag om att skära ner på public service som ju danskarna gjorde för 2 år sedan tror jag. Och då Viktor Bort Kron säger så här att synen på Danmark har faktiskt blivit vattendelaren mellan höger och vänster i svensk politik. Och det tror jag är en väldigt bra spaning.
Ja, och i dagarna så har det ju varit lite twittertjafs mellan Mogge, den vedervärdiga från Höganäs, och diverse andra personer på Twitter. Mogan är väldigt upprörd över att Moderaterna och Kristdemokraterna inte vill stödja sossarnas försök att förstatliga, eller vad heter det, att grundlags...
Skydda public service.
Tack Ingrid. Och menar liksom på att han vill ju ha det till då att det på något sätt skulle försvaga demokratin och för, liksom göra public service mer öppet för påtryckningar, bla bla bla. Medan liksom motståndarsidan menar tvärtom på att då om någonsin kommer public service bara att bli ett propagandaverktyg för sossarna. Ja. Så vi ser redan den konflikten öppna sig mer och mer ju i Sverige vad det gäller public service. Och många gick till mig så långt att han började yra om Melodifestivalen och det ena och det andra.
Ska de ta bort Melodifestivalen? Ja. Som om inte TV4 gärna skulle kastas över det arrangemanget.
Ja, och men precis som att det var något viktigt för demokratin, Ingrid. Men det är bara en rent, där kan du snacka om populistförsök.
Nej, men vad de menar med det var ju när, på den tiden när folk tittade på linjär TV. När man kom hem från jobbet, åt sin middag så satte man på TVn. Och om det då var Melodifestivalen eller Let's Dance så satt man kvar och tittade på nyheterna också. Det är ju inte så folk tittar på TV numera. Alltså det argumentet är ju borta. Men jag vill också säga att de också konstaterar att det finns många sossar som sneglar avundsjukt på Mette Frederiksen, den socialdemokratiska statsministern i Danmark. Och tänka, men hon har ju lyckats komma till makten och bli populär dessutom. Men där sitter ju då Miljöpartiet. Därför att det de danska sossarna då har gjort är att de håller fast vid den klassiska politiken när det gäller för delningspolitik, ekonomisk politik och så. Men är hårda när det gäller invandring och integration.
Eller enligt Rasmus Paludan så är de, sa de att de skulle vara hårda åtminstone inför valet, men de har sådär,
men
då,
med regeringen, ja, är de hårda.
Ja, gud, ja, ja. Och det är ju naturligtvis så att sossarna hade säkert inte dratt sig för lite hårdare tag om det inte var precis som du säger, för att MP sitter som en spärr ballong i rumpan på dem och blockerar alla försök till sådana hårdare tag. Du, en annan som är, har sneglat lite på Danmark, det är allas vår Gustav Kasselstrand som kom ut med ett nytt klipp på sin YouTube-kanal idag, rykande färskt, och vi ska visa ett par minuter här om vad han tycker om hur danskarna hanterar sin kriminalpolitik.
Då kan man fråga sig om det här är så humant mot de som har drabbats av den här brottsligheten. Är det humant att se en våldtäktsman eller en mördare springa runt på stan efter ett år eller två? Det tycker inte jag, utan jag tycker att Danmark har en mycket mer human kriminalpolitik. Den är human för de som är brottsoffer som får upprättelse. Och ett sånt fall hände nyligen just i Danmark, där svenska kriminella, eller alltså invandrare från Sverige, åkte till Danmark, mördade, och de dömdes nu i dansk domstol. De dömdes till livstid och en av dem dömdes till 20 års fängelse. Och det här blev ganska uppmärksammat i Sverige, för den här personen, han trodde givetvis att han skulle få ungdomsrabatt i Danmark. Men beskedet från danska rätten var att vi har ingen ungdomsrabatt i det här landet. Så vi dömer dig till 20 års fängelse trots att du är ung. Så det visar sig att i Danmark så har man ganska hårda nypor mot kriminella. Och man får ingen rabatt bara för att man är ung eller för att man har mördat flera. Det här innebär ju att i Danmark så är det ju på riktigt oacceptabelt att begå grova brott. Så tänk på det. När svenska politiker säger oacceptabelt, ja, följs det här verkligen av någon konkret åtgärd? Svaret är nej. När Danmark säger att något är oacceptabelt, ja, då kan man nog lita på att det faktiskt är det. Och låt oss nu inspireras av Danmark. När Alternativ för Sverige säger att någonting är oacceptabelt, ja, då menar vi, precis som i Danmark, som att det här ska följas av åtgärder. Så när jag säger det, ja, då menar jag ett paket av kriminalpolitiska och invandringspolitiska åtgärder. Ta bort ungdomsrabatten, ta bort mängdrabatten, ta bort 2/3-frigivningen, försämra standarden i fängelserna, se till att de kan avtjäna sina fängelsestraff i hemlandet. Om hemlandet inte vill ta emot dem så hyr vi en fängelseplats i grannlandet i hemlandet, eller möjligen i Sibirien eller i Vitryssland. Och givetvis har vi sett till att dra in medborgarskapet för dem också. För om de kommer till vårt land, får medborgarskap och sen börjar mörda, ja, då är det här medborgarskapet givetvis inte någonting som vi vill att de ska ha kvar, utan då drar vi in det och ser till att skicka tillbaka de här till avsändaren. Till sist vill jag bara säga till alla politiker som vanstyr vårt land och som har sett till att vanliga människor måste låsa in sig själva istället för att man låser in kriminella. Till er vill jag säga att det ni gör, att bara snacka och aldrig agera, det är oacceptabelt.
Ja, så sant, Gustav. Jag skrev på Twitter, jag kan knappt bärga mig tills Gustav blir statsminister. Det ligger nu lite längre fram i tiden förstås. Men tänk om vi hade fått Gustav som statsminister och han hade genomdrivit den här politiken som alla de andra. För det första vågar de inte ens tänka tanken att man kan göra så. Och för det andra så skulle de inte våga säga det om de tänkte tanken.
Nej, precis. Och det är just det här dryga som Gustav säger på ett annat ställe i klippet som inte är med här. Att det händer ju aldrig någonting. Jag tror det är det som gör hela, det är det som paralyserar befolkningen mycket, just det här att den totala uppgivenheten, man känner att det kvittar ju, det kvittar vad jag säger, det kvittar vad jag gör, det kvittar hur jag röstar, det händer ingenting. Det har inte hänt någonting på, de här problemen har varit under uppsegling i, ja, vad ska vi säga, minst 20 års tid, 30 års tid. Vi pratade om 80-talet nu i senaste programmet och programmet innan det. Det är omöjligt att någon ska kunna sitta som Stefan Löfven och säga att vi såg det inte komma. Då ligger man ju i koma om man inte har sett det.
Nej, men det är ju inte det att han inte har sett det, utan saken är ju den att det är ju sossarna och många av de andra borgerliga partierna som har genomdrivit den här politiken, som har låtit Sverige invaderas av miljoner främlingar som är totalt väsensskilda från oss och absolut inte vill bli som som vi är.
Nej.
Och nu kan de inte säga, oj, den politik vi förde har gjort att Sverige håller på att bli ett tredje världenland. Nu får vi rätta till det. Utan de bara fortsätter, för de kan inte erkänna att det är deras fel.
Nej, men det där är ett jäkligt obehagligt svenskt fenomen, vill jag påstå, som vi har stött på. Till exempel vad det gäller Folkhälsomyndigheten då, vad heter det, Tengele, som liksom totalt immun mot all kritik. Men vad värre är, svenska domstolsväsendet lider väldigt svårt av det här, att det är nästan omöjligt att få resning i Sverige, ja, i mål där det kan misstänkas att domen har blivit felaktig, därför att svenska domstolar, de hatar att erkänna att de har gjort fel. Och de ser uppenbarligen i många fall hellre att folk sitter och ruttnar i fängelse än att erkänna att oj, det blev fel här. Mm. Vi har liksom berömda fall som Thomas Quick då till exempel. Men vad krävdes det där? Det krävdes en sån dynamo som Hannes Råstam och sen Dan Josefsson, mm, som grävde i år efter år efter år. Det var folk som hade börjat gräva innan dem. Mm. Det arbetades med det fallet för att få fram liksom fakta kring det i säkert 10 års tid, och till syvende och sist så krävdes det att Thomas Quick själv, Sture Bergvall, erkände att han hade ljugit, mm, för att man skulle kunna börja rulla upp den här enorma rättsskandalen. Och ni ska veta att det finns tusentals människor i vårt land som, mm, har blivit felaktigt dömda, som aldrig har fått upprättelse på grund av den här liksom totala blockeringen i.
Du vet när jag skrev om alla de här papporna som hade blivit felaktigt dömda för incestövergrepp, så var det ju flera stycken som till sist fick resning tack vare att jag skrev om det, tack vare att det fanns en del experter som uttalade sig om det, och att de hade advokater som vände ut och in på allting. Då ringde jag Högsta domstolen och bad om en lista över folk som hade fått resning de senaste 20-30 åren. Vet du vad de svarade?
Nej.
Vi har ingen sån sammanställning. Va? Alltså, du förstår, de vill inte ens sammanställa. Så jag fick ju själv gräva fram de här siffrorna på olika sätt.
Mm. Men och det var ganska... Det var en den kort lista, eller?
Ja, den var kort, men det hade ju ändå hänt. Men du vet, innan då på 90-talet, när det började komma en hel del resningar, då var det sen 60-talet eller någonting.
Mm, mm.
Eller ja, det var väl Kate Cederholm då, 80-talet.
Ja.
Men sen då 60-talet. Så att nej, och så det är ett inbyggt fel. Och det beror ju också på att i Sverige är det ju Högsta domstolen som ska bestämma om det blir resning. Alltså högsta hönset i vårt rättsväsende. I många andra länder har man fristående resningsinstitut, mm, som går igenom hela fallet och säger, ja, här är det en hund begraven. Det här fallet bör komma upp igen, så att vi kan titta på det.
Och en annan sån konstig grej med Sverige, eller dålig grej med Sverige, det är ju att vi inte har någon konstitutionsdomstol.
Ja.
Som man har i USA, är ju Högsta domstolens uppgift bland annat att alltså granska olika lagar och hur de tillämpas och pröva, är det här konstitutionsenligt? Mm. Mm. I Sverige har vi visserligen konstitutionsutskottet, men det är ju så tandlöst och det händer ju ingenting om det skulle visa sig att någon har gjort fel. Så att, nej, det är väldigt dåligt. Men du, en annan dansk som vi bara snabbt ska nämna apropå det här lilla Danmarksblocket, vem är det?
Det är ju Rasmus Paludan, och han har fått stöd från Ivar Arpi i Svenska Dagbladet, som skriver självcensuren har vunnit. Och liksom påminner oss om hur då folk gick ut på gatorna, Je suis Charlie, då när Charlie Hebdo-redaktionen hade massakrerats av islamister. Mm. Och jag menar, tänk ännu längre tillbaka på Salman Rushdie, när hela västvärlden var i total chock och slöt upp bakom honom, utom Svenska Akademi förstås, som fegade. Och nu finns det nästan inga protester längre, utan det är, men vi behöver väl inte provocera dem. Alltså, vi själv censurerar oss.
Det har glidit över i det, alltså, att nu ligger tonvikten mycket på att vi ska inte, om vi bara inte provocerar, så är allt frid och fröjd. den principen att även provokationer är och måste vara skyddade enligt lag, den frångår man allt mer, och det är fruktansvärt obehagligt. Och även Mats Skogkär har ju tagit upp detta i en, vad jag begriper, nystartad blogg, eller?
Ja, i och med att han inte är kvar på Sydsvenskan så skriver han nu på en egen hemsida. Och vi har lagt länken här, så att den tycker jag ni ska följa. Och han skriver så här bland annat: det kan trots allt finnas skäl att skänka dansken, det vill säga Rasmus, en tacksamhetens tanke. Hans provokationer har ställt saker och ting på sin spets och avslöjat hur bräckligt stödet för den vidsträckta svenska yttrandefriheten faktiskt är. Och tänk att det är samma människor som i internationella sammanhang skryter med att Sverige har världens första tryckfrihetsförordning. Vi var först i världen med att skapa en förordning som lagstadgade vår tryckfrihet.
Det hjälper inte så mycket om vi inte tillämpar den korrekt. Nej. Så att, apropå Charlie Hebdo så kan vi också konstatera nu att här i dagarna så har ju det rullat igång rättegången mot de här människorna som slaktade i princip hela redaktionen 2015. Och i samband med det så har Charlie Hebdo valt att publicera nya karikatyrer på profeten Mohammed, så de verkar stå ganska ensamma i det här att vi ger oss inte. Detta trots då att hela redaktionen har blivit mördad.
Det är de och Rasmus som står upp för vår rätt att säga vad vi vill om islam. Men nu kommer frågan då: är muslimer normala? Är de precis som vi? Jag lyssnade på en lång intervju med Nalin Pekgul på Kvartal. De har något som heter Fredagsintervjun. Och hon sa ju en del roliga saker som bland annat Fria Tid har skrivit om. Att tro och solidaritet var en olycka för partiet, det vill säga sossarna. Och att Miljöpartiet är en olycka för landet. Det var ju bra. Men så får hon en fråga om det här: ja, du är ju muslim och så, men hur ser du på den här? Och då säger hon så här: ja, nej, jag vill säga det att 80-85% av muslimerna, de är helt normala. Hon kanske inte använder uttrycket normala, men alltså, det var det jag tyckte var mer liksom lämpligt här. Att de är precis som alla andra, och en del ber och en del ber inte, men de vill ju leva här i Sverige enligt våra traditioner och sådär. Och jag bara liksom studsade när jag hörde det. 80-85%. Det finns ju studier, inte i Sverige naturligtvis, för här vill vi inte veta vad muslimer egentligen tycker om saker och ting. Men i Danmark gjorde man en undersökning för tre år sedan eller någonting sånt. Där det visar sig att det är fler danska muslimer än för 10 år sedan som vill. Alltså, de lägger väldigt mycket vikt i att man ska be varje dag, att man ska utföra ramadan och allt sånt där.
Det har gjorts, som du säger, massor med sådana studier internationellt, och de landar alltid i samma, ungefär samma resultat, att en förkrossande majoritet vill ha sharia, de vill tycker inte att man ska få lov att driva med alltså de vill ha såna här blasfemilagar. De flesta svarar att de inte tycker att homosexuella ska få lov att finnas. Väldigt många säger att, som du sa då i senaste podden, väldigt många när de får fråga om judar säger att de inte gillar dem och så vidare och så vidare. Så att det är resultat som förskräcker. Men i den här andan, show don't tell andan, så ska vi visa ett litet klipp här bara för att ni ska med egna öron och ögon kunna ta in att det här är alltså inte bara vi som sitter och påstår detta i nattmössan. Här har vi en liten imam som säger följande:
att vara, vem man ska vara lojal mot och vem man ska vara, att man har mot den här personen en rent fot. Vem ska man rent få sig ifrån och vem ska man ha lojalitet mot? Vem ska man älska och vem man ska hata? Nej, han ger inte för att det här är min kusin bara. Han ger för att det är min bror i islam. När han stödjer för att det är en bror i islam. Hans band mellan den här medmänniskan, inte bara för att han är en människa, utan han är en människa, han är min bror. min muslimska bror. Så vi, du som muslim mot en person som säger Gud är tre, eller en som säger Gud är Buddha, eller en som säger Gud är solen, Gud är månen, Gud är så. Yani han tror inte på din trosprinciper. En kafir, en icke-troende. Så det går inte att man har kärlek. Du hatar det här som han gör. Du hatar det här kufr. Din bror i moskén, om han är kurd, arab, somali, bosni, kurd, så din kärlek till honom är på grund av att han dyrkar Gud. Att du sänker inte dig. Du blir inte så att du låter dig vara i underläge för en kafir. Det är att det finns en grupp som man har en fullkomlig lojalitet till. Och vilka är det? Det är muslimerna som är de som praktiserar islam. De som är praktiserande muslimer.
Ja, det påminner mig om ett hets mot folkgruppmål som ska upp ganska snart. Som just handlar om vad har muslimer sin lojalitet. Och den här imamen, han är mycket, mycket tydlig. Mm. Det är dina muslimska bröder du ska ha din fulla lojalitet med. Och absolut inte med kufarerna. Eller kafir som han säger.
Det blir inte mycket tydligare än så. Nation spelar ingen roll, säger han. Och även om du gillar en person så ska du hålla dig på din kant. Du kan inte känna kärlek för en icke-muslim och så vidare. Och det, inget av det här är ju någon som helst överraskning för dig eller mig eller någon annan som kan någonting om hur islam funkar. Vi har tyvärr inte lyckats hitta något namn på den här mannen. Vi får gräva vidare i vem han är. Men,
ja, är det någon av er som har sett det här klippet tidigare och som vet vem det är, så får ni mer än gärna mejla oss, för det här kunde vara väldigt intressant.
Mm. Ja, precis. Jaha, du Ingrid, det är raskt marschera vidare här nu som gäller.
Ja, det är så. Ska vi gå över på statsministern är galen temat?
Mm. Ja. Ja.
Vi hade många fler, vi kan låta dem ligga kvar, de länkarna. Men statsminister Stefan Löfven, jag skrev på Twitter, är han färdig för hispan eller vad är det frågan om? För att han uttalar sig så otroligt märkligt till Expressen.
En pågående kris av en lite annan karaktär, det är gängbrottsligheten. I början av augusti sköts en 12-årig flicka ihjäl i Botkyrka. I Göteborg rapporteras om att gängen har tagit kontroll över hela stadsdelar. Och i helgen skrev ju rikspolischefen att han ser att det är en synnerligen allvarlig utveckling. Hur skulle du beskriva den situation som Sverige befinner sig i?
Ja, som rikspolischefen gör, det här är ett förbannat gift i vårt samhälle. Det begränsar människors frihet, jag har sagt det hela tiden. Det är fullständigt oacceptabelt att sådana här smågangstrar och ligor begränsar vanliga människors frihet i deras bostadsområde eller i stan och på gator och torg. Det är oacceptabelt. Och det är därför som vi från förra mandatperioden också har sett till att förstärka polisen. Vi har nu fler poliser än vad vi någonsin har haft i vårt land. Vi har två nya polisutbildningar, utökat med två ytterligare polisutbildningar. Så nu utbildar vi många poliser. Polisen ser nu kommer det. Polisen har fått därutöver mer ekonomiska resurser än vad de begärde. Vi har höjt ett 50-tal straff. Vi har gett polisen ytterligare möjligheter till kameraövervakning, till att läsa krypterad kommunikation, krypterad information och så vidare. Så att vi fyller på nu med polisens möjligheter, resurser. Men det som också behövs, det är det polisen själva säger. Det här är en uppgift för hela samhället. Polisen ska göra sitt, måste vara hårda här och nu, och det ska vi vara. Men vi måste också se till att de unga nu som dras in i de här kriminella nätverken, att de inte lockas dit. Och då är det en annan typ av insatser som måste till. Då är det arbete. De här ungdomarna ska se sina föräldrar gå till jobbet. Det är socialtjänsten, det är skolan och så vidare. Det är civilsamhället. Det är den satsningen som också måste till.
Många, både debattörer och politiker, pratar ju nu om att det här handlar om att vi har haft en stor flyktinginvandring och att det är ett skäl till våldet. Vad säger du om det resonemanget?
Jag tänker inte säga att det här våldet tillhör den och den folkgruppen eller var man kommer ifrån. Vi har ett problem med brottslighet. Jag skulle säga att till stor del så handlar den också om klass. Och vi har ett samhälle som är för delat, så att säga. Det är för stora skillnader i villkor. Brottslighet är aldrig acceptabelt, aldrig någonsin. Men vi måste, när vi nu har ungdomar som lockas in i den här brottsligheten, vi har nu fler människor i fängelse än kanske någonsin. Polisen har gjort enormt stora ingripanden och nu sitter många av de här gängledarna sitter i fängelse. Så i den delen har det varit lyckat, men vi måste fortsätta den hårda delen, för det kommer att behövas mer. Men
i en annan uppmärksammad händelse nyligen så kidnappades ju två barn på en kyrkogård i Solna och utsattes bland annat för tortyr. Vad vill du säga till de föräldrar som är rädda för att låta sina barn cykla till fotbollsträningen eller gå ut med kompisar?
Att vi ska hjälpas åt i vårt samhälle och se till, vi ska ha ett tryggt samhälle, vi ska ha ett starkt samhälle, och det är därför som vi för till mycket mer resurser till polisen så att polisen kan vara mer närvarande också lokalt. Och det tror jag, det kommer ha en stor betydelse, tror jag, inte minst ute i förorter och städer och samhällen runt om i vårt land. Om polisen är mer närvarande beror på att det finns fler poliser. Det är ett sätt att göra det här. Men det är också så att vi behöver hjälpas åt i hela samhället. Att skolan fungerar, att vi som individer tar vårt ansvar också, till exempel vittnar när vi behöver vittna. Att vi bryr oss om.
Hur ska man våga vittna? Det är ju många som är oroliga för det då?
Jo, jag förstår det. Därför vi tittar också på det skyddet. Vad kan vi göra mer för att skydda? För det är klart, det är begripligt den äldsta. Men det är också så att om inte rättsväsendet fungerar, om ingen vittnar, ja, då kommer de här kriminella att kunna fortsätta. Då kommer de aldrig kunna ställas till ansvar. Vi kommer aldrig få dem i fängelse.
Alltså, det är så mycket i detta som är så totalt galet. Men allting kokar ner till att anledningen till att det är så mycket kriminalitet beror på massinvandringen. Och då sitter han och pratar om att de här barnen som riskerar att dras in, de ska se sina föräldrar gå till arbetet. Och sen är det vi på något sätt, svenska folket. Så hur ska vi kunna ge arbeten åt människor som är analfabeter eller har 3 års koranskola? Det är han som har sett till att landet är fyllt med människor som är betydligt mer våldsamma, som inte har förutsättningar för att bli en del av det svenska samhället. Men han har inget ansvar. Nu ska svenska folket fixa det här på något sätt.
Jag räknade till 2 oacceptabelt och 1 acceptabelt på ett par minuter där i början. Och det är slående hur statsministern liksom han är inte riktigt närvarande i sitt eget tal, om man säger så, utan han bara rapar upp de här talking pointsen som han har fått av sina handlers. Ja. Förlåt, jag är där. Ja, vad säger man? De som styr honom, skjuter honom.
Ja, precis.
Och det är så slående också att han, för jag tror att Stefan Löfven själv är kvar på 50-talet uppenbarligen i sitt tänkande. Han talar om barn, han talar om klassskillnader har i för sig betydelse i mycket mer än vad folk kanske förstår i dagens samhälle. Det tror jag i sig. Men inte på det sättet som Stefan Löfven menar. För han menar på att det här har att göra med att de här människorna i utanförskapsområdena, de så kallade, att de är fattiga och därför blir de våldsamma och kriminella. Det stämmer ju inte därför att, och det, den tesen är ju motbevisad, jag vet inte hur många gånger, att bara för att man är fattig så är det inte alls säkert att man blir kriminell. Det han vägrar fatta, och så pratar han då om att se föräldrarna gå till jobb, de ska, och de ska själva utbilda sig, han pratar om skolan, de ska vilja liksom bli någonting, och så, jag vet inte om jag tog med det här eller om jag klippte bort det. Okej, Stefan Löfven, de här människorna är gängkriminella, de är livsstilskriminella. Vad ska du erbjuda dem som kan konkurrera med en fet massa, med högar, med ladd, med schyssta brudar, med respekt, gå omkring beväpnad på stan? Vad ska du erbjuda dem som alltså konkurrerar med det som morot. Det är därför det finns två delar i mitt resonemang här. Nu kommer den andra. Jag menar så här, det är liksom, han menar på att det ena delen måste vara en morot då, liksom, att man ska vilja göra någonting annat. Det går inte. Jag menar att det enda som fungerar är att plocka bort de här människorna från gator och torg och låsa in dem på väldigt stränga fängelsestraff. För moroten, du kan aldrig komma med en morot som kan konkurrera med deras kriminella livsstil. Det du däremot möjligen kan göra är att skydda allmänheten genom att låsa in dem.
Ja, men det hjälper ju inte, därför att det här är ju inte några enstaka små gangstrar, som han kallar dem. Folk som skjuter ihjäl 12-åringar på bensinstationer. Utan det här, de kommer ju från miljöer. Stora områden där alla vill, inte alla, men väldigt många vill att det här ska vara enklaver. Skilda från Sverige. Så, alltså polisen ska inte kunna komma in där och så. Det är ju det de växer upp i. Och det beror på att du, Stefan Löfven, och dina företrädare har släppt in ett par miljoner människor som inte har den minsta lust att anpassa sig efter Sverige. Så allt det han säger är bara bullshit, spelar ingen som helst roll. Det enda som hjälper är massåtervandring. Punkt, slut.
Men ja, och jag, det jag observerar nu är att jag menar inte att de ska sitta inlåsta i Sverige, som Gustav sa. De kan sitta i hemlandet, de kan, jag menar, vi har möjligheten att utvisa folk, den tillämpas väldigt, väldigt sällan. Vi såg Joakim Lamotte försöka ringa upp någon nämndemannamadam här i veckan och få svar på varför en mördare inte blev utvisad trots bevisligen svag anknytning till Sverige och upprepar brottslighet och så vidare. Han fick bara luren i örat. Vi har den möjligheten, så vi måste ju tillämpa de lagar som redan finns, och sen så får vi också nya lagar och återvandring. Alla de här åtgärderna tillsammans. Men de sitter och svamlar om, liksom som Löfven gör då, att, och skolan och socialtjänsten och bla bla. Det är ju det vi har hållit på med nu i 40 års tid. Ja.
Precis. Och två positiva saker, det var att Ulf Kristersson och Jimmy Åkesson rasar mot Löfven. Jimmy sa att Löfven har tappat kontrollen, och om de nu två kunde sätta sig ner tillsammans med Ebba och faktiskt nu bilda en egen allians. Och jag tänkte på det, varför? Ja visst, de är rädda för vad medierna ska säga, men gör det nu. Det är 2 år till nästa val. Ta skitstormen nu och bli av med den. Och visa att ni tre tänker gå till val tillsammans. Och då är det återvandring högt upp på agenda. Det är noll ny invandring. Och det är strängare straff, och det är Danmark som förebild. Gör det nu för tusan.
Ja, ja, absolut. Absolut, Ingrid. Det hade ju varit det smartaste att diska av det redan nu, naturligtvis.
Och sen så har jag ju då lovat att jag ska skvallra lite från Sveavägen 68, därför att jag tänkte så, de kan väl inte vara så väldans nöjda med den intervjun. Och då fick jag veta att den vandrande katastrofen, som vissa kallar Löfven, han gjorde bort sig, det tycker många. Men de är tacksamma för att det verkligen inte får någon större spridning i medierna. För tanken var ju att han skulle fylla på med att vi måste stärka civilsamhället för att kunna möta de utmaningar som integrationen ställer på oss som land, och vi ska se över vad det är för delar som behöver förstärkas. Det skulle han ha sagt. Men antingen fick han en blackout och glömde alltihop, eftersom han inte gillar direktsända intervjuer, eller så ja, var det något annat som hände. Men del två i det här, att man var faktiskt mer rädd för reaktionerna från vänsterhåll över sänkta skatter, som man tydligen också pratade om.
Okej.
Ja, de är ändå liksom, de drog en lättnadens suck att det inte fick större spridning och att ingen verkade bry sig om det här med sänkta skatter.
Därför att känslan jag har fått är att prata om någonting annat nästan just nu än den här kriminella explosionen, eller vad vi ska kalla det, galopperande, skenande kriminaliteten, är politiskt självmord. Annie Lööf gjorde ju comeback här för någon vecka sedan och sommartalade och blev ju så sågad för att hon bara pratade om arbetsgivaravgifter och vad det nu var, liksom, och inte berörde det här överhuvudtaget. Och man tyckte att faktiskt även i mainstream media, att hur kan man hålla ett sånt tal när det är liksom kris i nationen? Mm. Så att hennes nystartade YouTube-kanal, förresten, har du sett det? Det har inte gått så. Jag tycker nästan lite synd om henne. Det är bara, de har stängt av kommentarerna, men det är bara liksom så här 10 000 tummar ner på varje klipp.
Men det är ju sägs det också från Sveriges resultat. Det är många som skulle vilja ersätta Löfven, men Karin Jämtin, som ju styr sossarna, hon är nöjd och då är alla andra nöjda utåt.
Ja, och det så har vi konstaterat tidigare, där är ingen som vill ju, så att uppenbarligen. Nej. Du, apropå det här med kriminaliteten, hjälp oss.
Det sa Dan Eliasson och Anders Thornberg sa att nu måste hela samhället ställa upp, eller vad det nu var han sa. Och det är ju flera som konstaterar att hans uttalande, det är som ett rikslarm. Och det bara händer hela tiden. Det kom bilder idag på hur poliserna som skulle reda upp någonting i Angered, Göteborgs för orten. De blev omringade och hotade med våldtäkt och någon sa till, stoppa ner den där batongen annars ska jag köra upp den på dig någonstans. Varpå polisen snällt tog undan batongen och så inväntade de förstärkning.
Fast jag såg någonstans att den här incidenten inträffade redan 2019, inte för att det gör saken mindre allvarlig. Om du kollar högst upp på Aftonbladet, de toppar med detta. Mm-hmm. Stoppa undan den fucking batongen annars kör jag upp den i dig. Under ett ingripande i Angered blev polisen snabbt omringad och så vidare. Nu kräver polisen bättre skydd. Ja, händelsen skedde i april 2019.
Men det i alla fall så har de varit på TV4 idag, så att det har väl inte kommit fram förrän nu då. Men hur ska nu polisen klara detta? Jo, då kan vi läsa i Fria Tider att polisen ska nu utbildas i att visa respekt för invandrare. De ska höja sin kulturkompetens. De ska lära sig om människors ursprung och grupptillhörighet så att de blir bättre på att visa respekt mot dem. Enligt polisen är det jätteviktigt att ställa rätt frågor och inte diskriminera personer som myndigheten kommer i kontakt med. Ja, alltså jag ser att du håller på att gå upp i atomer här. Och det känns som att man inte får luft alltså.
Ingrid, det här är så idiotiskt, för det är raka motsatsen till vad de ska göra. Ja. Det sa till och med Arlövs imamen som vi visade här förleden, att fram med batongen, det är det enda språk de fattar. Mm. Och Rasmus sa det i onsdags när vi intervjuade honom, de respekterar honom mer än polisen antagligen, för han är i alla fall inte en mes.
Mm. Det är precis så det är. Visar du svaghet så kommer de ger du dem lillfingret så kommer de att slita av hela armen och slå dig med den blodiga änden i ansiktet.
Ja.
Som man sa när jag var liten. Och det är det totala vansinnet. Och det är dessutom så att när Stefan Löfven sa i det klippet vi såg, och som även Morgan Johansson påstår, att vi har fler poliser än någonsin. Mm. Så för det första är det inte sant. Det var fler poliser, kanske 100 fler för 10 år sedan eller någonting. Men det framför allt som är ljuget i detta är ju att du måste ju räkna poliser per capita. Ja. Om det ska överhuvudtaget betyda någonting. Om vi har 100 fler eller 100 färre än vi hade för 10 år sedan. Samtidigt som vi har 2 miljoner fler människor i Sverige. Som dessutom är betydligt mer våldsamma än vad svenskar någonsin har varit. Så har vi färre poliser än någonsin. Mm. Och när de räknar siffrorna så glömmer de nästan alltid att tala om hur många av dessa poliser som är i yttre tjänst.
Ja.
Det spelar ju ingen roll för liksom tryggheten på gator och torg om folk sitter inne och vänder papper.
Nej, precis. Och sen är det ju en annan grej också som vi redan har berört tidigare. Nämligen det här som man mäter med någonting som kallas för crime harm index. Ja. Alltså Det här är en grej som man har försökt trolla med rätt många år i Sverige, att man bland annat i Malmö där man då har försökt hävda att nej, kriminaliteten den går ner och det är jättebra, ja, därför att antalet cykelstölder har minskat till exempel, eller vad det nu
och kan det vara. Och det är säkert att de har minskat utan folk har helt enkelt slutat att anmäla det, för de vet att det hjälper inte.
Exakt, så kan det vara, eller cyklar mindre eller någonting annat. Men det här crime harm index, det märker, alltså där tittar man då på hur allvarliga brott är. Och där har Sverige alltså en sån här topp under de senaste åren. Och då mäter man, och då tittar man liksom på hur antalet mord, våldtäkter, grova rån, grova våldsbrott och så vidare. Va? Så att, lögn, förbannad lögn och statistik. Man kan alltid påstå saker genom att liksom mörka, vinkla lite hit och dit. Och det är ju Morgan Johansson bland annat lite av en mästare på att utelämna vissa viktiga fakta.
Ja. Och nu så kom det ut i polistidningen häromdagen, det är en reporter där som har i flera månader försökt få ut hur många poliser som är i yttre tjänst och fick till och med gå till någon domstol för att få ut siffrorna. Och då kan man ju till exempel se att 2015 var det 9226 poliser i yttre tjänst och nu är det 9049. Och om vi då ser till per 100 000 invånare så var det 94 poliser 2015 och det är 88 poliser i yttre tjänst 2019. Så det går alltså på totalt fel väg. Sen är det ju inte bara det, Maria, att det är färre poliser, större befolkning, utan de poliser som finns nu, som har kommit ut och som är utbildade på Södertörn, det är ju såna här värdegrundspoliser som tror att de ska komma någonstans med att visa respekt. Ja. För våldsverkarna.
Och leka häst. Springa runt och galoppera som en häst har vi sett. Och demonstrera med BLM och annat elände. Jaha, men du, svenska medelklassen verkar inte riktigt känna att Stefan Löfven fixar biffen. Trots att han själv ju lägger fram det så fint.
Nej, och det här är ju en fråga som vi tycker är svår att prata om, för att det är ju inte alls bra om fler och fler svenskar lämnar Sverige, för det skyndar på folkutbytet och det gör att vi blir färre som kan kämpa för vårt land. Men det är klart att om man har små barn så måste man ju fundera, vill jag skicka mina barn till en skola där de blir mobbade, förnedrade, våldtagna, misshandlade? Eller ska jag flytta till ett land där mina barn kan få en trygg uppväxt?
Ja, visst, det är fullt förståeligt att jag menar, alla är sig själva och sin familj närmast naturligtvis. Och när vi nu de facto befinner oss i den situationen att det är väldigt... det är väldigt svårt att hitta någon trygg plats alls i Sverige längre. Jag menar, barnen måste ju gå i skolan och så vidare. Och även om man bor ute på landet så även där finns det farliga människor nu tyvärr. Så jag har all förståelse för de som väljer att göra det. Men precis som du säger så är det ju väldigt, väldigt... ytterligare en mycket dålig sak för Sverige. Och allra helst eftersom de som har råd och möjlighet att flytta är ofta resursstarka människor. Driftiga, smarta, har yrken som vi behöver, alltså bristyrken i Sverige och så vidare. Så det är jättedåligt. Men vi kunde se nu här i veckan att den här debatten har blossat upp rejält. Alltså ett flertal artiklar med start 31 augusti, det var väl den första som poppade upp, en Katarina Kärkinen skrev i Smedjan då, Timbro Smedjan som leder en borgerlig tankesmedja va? Mina vänner funderar på att flytta från Sverige. Fler än någonsin tycker att utvecklingen i landet går åt fel håll. Om Sverige fortsatt ska vara ett attraktivt land att leva och bo i, behöver kärnstaten återupprättas, skriver hon. Och så berättar hon då om hur snacket går i hennes bekantskapskrets. Och även Expressen har skrivit via Linda Järnek att det börjar liksom snackas mer och mer bland medelklassens folk, men frågan är ju då, hon tar väl upp det här, vars kan man flytta? Finns det någonstans att flytta som är tryggt? Nej, antagligen inte, och då blir utlandet svaret.
Ja, precis. Och det som hon, Katarina, skriver om, det är ju det där att det är kärnstaten som har misslyckats. Alltså det är, du vet, Maslows behovstrappa. Det är först liksom, det är trygghet och det är mat och kläder på kroppen. Det är ju det, fast alltså inte just så, men det är ju liksom själva kärnstaten, att polisen har kontroll, att de har våldsmonopolet, att vi kan känna oss trygga. Det är där, och när inte ens det, alltså vad spelar då Let's Dance för roll? Vad spelar det för roll om din lön fortfarande är hygglig, om dina barn kommer hem sönderslagna och våldtagna?
Nej, precis. Och hon påtalar också den senaste nationella SOM-undersökningen, som för övrigt har den olycksbådande titeln Regntunga skyar. Där den ger vid handen att 61% av befolkningen anser att utvecklingen i Sverige går åt fel håll. Mm. Och detta slår ju, vad jag kan begripa, alla rekord i pessimism. Alltså, då ska man också komma ihåg att tillvänjning är ju en grej, va? Så, och det har vi kunnat se i till exempel Malmö, och Malmöpolisen har skrockat över det, och även vad han nu heter, idioten som är chef för NOA, hans namn finns inte i mitt huvud nu, att vi har ju sett i trygghetsmätningar i Malmö att allt fler känner sig trygga där. Ja, därför att de har vant sig vid att kulorna viner runt öronen, och det gäller även den här undersökningen. Ni ska fakturera in den, liksom, att det finns många har liksom vant sig vid att...
Ja, eller helt enkelt att man håller sig hemma. Man går inte ut längre. Man har förändrat sina vanor så till den grad att man har skapat en egen liten bubbla av trygghet. Men den kommer också att raseras. Det positiva med att 61% av svenskarna tycker att Sverige går i fel riktning, det är ju att alla dessa 61% förhoppningsvis kommer att rösta på några andra partier än de som leder den... rödgröna röran.
Ja, precis. Ivar Arpi har också, han har skrivit mycket bra grejer denna veckan. Han har varit flitig och skrivit ett par artiklar då om just där han påtalar just det här, att kan man ens fly undan otryggheten längre, och att ett stort problem i Sverige är det han kallar för omständighetsprincipen, att det tar ju sån ohemult lång tid innan det händer någonting i det här landet. Men då vill jag faktiskt avsluta det här resonemanget med att tuta lite i eget horn. För det är nämligen så här att jag skrev om detta redan 2019 under rubriken När julgranen brinner vaknar medelklassen. Och det som hade hänt då, det var ju att det hade bubblat upp en epidemi av en massa sådana barnrån, eller rån där mot ungdomar och barn. Det var och ganska unga personer, alltså ända ner i 12-årsåldern, i lite finare områden i Stockholm bland annat. Och då plötsligt började detta omtalas i mainstream media, och de här stackars kuvade, förtryckta medelklass, övre medelklasspersonerna vågade stamma fram någon typ av kritik mot läget då, när liksom deras söner och döttrar blev utsatta för hemska saker. Men...
Och då är det ju, då vill jag säga det här, att då måste man förstå det här som Trump håller på med, show don't tell. Det är ju därför vi menar att Rasmus Paludan gör helt rätt när han bränner koraner. Därför att människor kan inte fortsätta sova nu, eller för den delen bestämma sig för att flytta från Sverige. Vakna upp nu och se vad det är som har hänt. Och håll de ansvariga, rösta bort dem, och förhoppningsvis kan vi sen en dag se dem i landsförrädarrättegångar i Finspång.
Ja, och det är ju också så som Rasmus Paludan sa till oss i någon av intervjuerna vi har gjort med honom, att folk är, det var det här att vi pratade om EU och hur ska man kunna få folk att förstå att liksom svexit vore en bra grej och så vidare. Man måste hålla det väldigt enkelt, och det måste drabba människor på ett personligt plan för att liksom, de ska kunna ta till sig saker. Och han menade på att anledningen till att Brexit inträffade var att Nigel Farage och company hade varit väldigt duktiga på att förmedla ett oerhört enkelt budskap, nämligen, hej vanlige britt, om vi inte lämnar EU så kommer detta att drabba dig på ett personligt plan genom att du kommer få det mycket sämre, ungefär så. Och det som kanske händer nu när det inte bara handlar om rån utan även uppenbarligen våldtäkter, mord och alltså våldet har blivit ännu grövre sedan jag skrev det här 2019. Nu kanske det drabbar gemene man så pass hårt att man liksom når tipping point och faktiskt gör någonting. Jag vet inte.
Ja, alltså jag har börjat titta på en väldigt bra intervju med Douglas Murray där de just pratar om det här med tipping points. Och han sa, har du inte tappat tron på tipping points än, säger han. För vi trodde ju Manchester-bombningen. Nej, nu vänder det. Men folk bara vänjer sig vid allting. Han sa att möjligen i backspegeln kommer man sen att se att det var inte en stor grej. Utan det var kanske någon lite mindre sak. Och det är väldigt svårt att veta när det händer. Och det är därför vi ska just som Mats Skogskär skrev, skänka en tacksamhetens tanke åt Rasmus Paludan. Nu har han ju lovat att nästa helg ska det brinna ett antal koraner i Stockholmstrakten. Och det kommer, säger han ju, att brinna väldigt många koraner i Sverige. Och jag tror att det är en av de få saker som kan få Svensson att äntligen masa sig ur sin Let's Dance-kona. När de ser med egna ögon vad som händer. Vill ni ha hädelselagar i Sverige?
Drabbat på ett personligt plan och liksom på ett sånt sätt att ens kärnvärden hotas. Jag vet inte, för många är det här med yttrandefrihet verkar vara lite abstrakt och de förstår inte riktigt. Ja, var det Louise som var ute och frågade folk om detta häromdagen, att får man lov att bränna koraner eller hur, eller får man lov att provocera så här? Och förförande många säger liksom att ja, det får man ju, men varför ska man göra det? Och, alltså folk vill gärna, jag tror att i botten här har vi svenskarnas konflikträdsla. Och vi måste komma över den pucken där liksom andra saker väger tyngre än rädslan för konflikter.
Ja, och därför att det är ju så att just att det är så lätt att få muslimer att starta upplopp visar ju att det ligger ju under ytan. Så antingen tar vi fighten nu och säger till dem att det här är oacceptabelt. Och just det. Vi kan inte ha kvar er därför att ni kan inte leva i Sverige, för ni uppskattar inte det som har byggt vårt land till det fantastiska land det en gång var. Och för att gör vi inte det, om det inte brinner fler koraner, då kommer fler och fler svenskar att censurera sig själva. Och innan vi vet ordet av så är muslimerna i majoritet och har infört sharia. Och då är det bye bye med alla friheter.
Ja, det får inte hända, Ingrid. Men du, nu är det dags att knyta ihop denna säck.
Ja, det är det. Och då säger vi som vanligt att om det är så att ni uppskattar det Sverigeräddande opinionsarbete vi utför här på ingridomaria.se så blir vi väldigt glada om ni vill visa uppskattningen genom en liten slant via Swish, Bankgiro eller Donorbox. Och om ni har skralt i kassan så kan ni hjälpa oss genom att dela programmet i sociala medier och visa era vänner och familjemedlemmar så att fler förstår, så att de kan vakna upp ur konan och börja rädda vårt fosterland.
Hear, hear, Ingrid. Nu ska vi ta helg och titta på Let's Dance. Nej, det ska vi inte, för det går inte just nu. Men vi ska mysa och koppla av. Jag hoppas ni gör detsamma. Så ses vi igen på måndag.
Ja, det gör vi. Och Gud välsigne. Och glöm inte att be. Och be för svenska folket. Och be för Sverige. Och be att Gud hjälper oss att få bort islam från Sverige.
Halleluja. Ha det gott.